Vi ska tala mat nu. Och det är inte så enkelt det där med mat. Det kan vara lite knepigt, åtminstone när man inte har någon kock som lagar den. Och det ska det handla om nu. Jag har ringt upp Micke Björklund som är då, ja, jag vill kalla honom för kärnkock. Får jag kalla dig för det, Micke?
Ja, det går det också, så att absolut.
Perfekt. Hör du, det är ju nog lite så. Jag måste först fråga dig en sån, den allra viktigaste frågan. Att du minns det där klippet som gjorde dig lite så där extra känd på finskt håll när du försökte prata finska här då i höstas.
Ja.
Och det där, vi ska nu lyssna lite kort på det, på hur det lät. Bara, och så får du förklara hur tänkte du riktigt här. Så här bland annat lät det.
Tension tyrni blad. Ja, mixi. Sion kikkeli, sion puh, tässä.
Ja, vad var det du försökte riktigt förklara? Det har vi ju alla funderat på.
Ja, det var mycket på en gång där. Jag försökte förklara då hur nytt det var och hur gott det är och vilka effekter man kan få av de här havtonsbladen och den biten. Så att det var en situation där, så att jag var med Mattias i radion och det var finsk radio och Mattias sa att ja, varsågod, prata lite finska här nu, så att, och då blir det får man ju ta det ordförråd man har och som ni hörde här så är det ju inte så brett om man säger.
Men du har fått fortsätta prata din finska. Det finns andra klipp med dig också. Den är faktiskt sedd närmare 400 000 gånger sammanlagt, det här klippet.
Oj.
Men hör du, det är inte alltid så här lätt och roligt nu som det här lät. För att det är faktiskt så att branschen är ganska, det är dåligt om kockar. Det är få som vill bli kockar. Vad tror du att det beror på det här?
Ja, det är ju, jag har ju en teori på vad det kan bero på. Det är ju det att det är ju jättepopulärt med matlagningsprogram i TV och alla olika sorter och den biten. Men att det här kockyrket är inga riktigt som i TV, om man säger så. Utan kockyrket är ett slitsamt yrke. Och man kanske kommer in till kockyrket med en annan vision på vad det ska vara för någonting egentligen när man börjar jobba i köket och söker in i skolan. Och sedan så är det ju så att i skolan så är det, för att bli en duktig kock så bör man hålla på och nöta in olika saker och känna att man får en trygghet i sin traditionella matlagning helt enkelt. Så det är otroligt viktigt att man får in den här känslan för tradition i matlagning. Mm. Och om man ser runt om i Norden så är det ju så att det är många skolor som har fått stänga igen därför att det är för få sökande som vill in i branschen helt enkelt. Och det som jag kan tänka mig att det kan vara så är att det är en ganska lång utbildning. Det är en 3-årig utbildning som det är idag. Och jag tror att kocklinjen så finns ju så olika saker du kan jobba med inom som kock helt enkelt. Du kan jobba med barn, laga mat åt äldre. Du kan vara på stjärnrestauranger. Du kan vara på brasserier. Du kan också hålla på med ett mathantverk helt enkelt. Så det finns ju olika möjligheter att välja och där så ska jag önska att man skulle kunna få specificera sig tidigare på vad man egentligen känner för och vill jobba och få kunskap.
Mm.
Och sen så tror jag också att det kan vara det att oftast när du går i skola och så kanske det är någonting du missar eller att du inte får lära dig vissa saker då. Sen när du kommer ut i arbetslivet så är du inte så trygg i ditt matlagande med de här traditionella rätterna. Så att du känner, oj jag ska laga köttbullar idag, men att oj då, ja, hur var det nu? Och du mår lite, du blir lite smånervös innan du ska på jobb och sådana här saker. Och så kan du väl jobba en tid, men efter en tid så blir det ganska jobbigt för dig att hela tiden må lite och ha lite en klump i magen varje gång man ska på jobb. Och då tror jag att det är nog så att man väljer ett annat yrke som är liksom att man inte behöver fundera så mycket. Så jag tror också att det är den där tryggheten som är en viktig del i det hela.
Mm. Vad tänker du om lönerna och tiderna också vad gäller kockyrke? Är de problematiska?
Ursäkta?
Arbetstiderna och lönerna, vad tänker du om dem i branschen?
Ja, i dagens läge så är det ju så att lönerna är på väg uppåt och det är nog på tiden. Därför att lönerna är nog låga som kock, men det börjar nog bli bättre och bättre löner. Och i dagens läge, om du är liksom har gett dig tusan på att bli kock och ha jobbat länge i branschen och ha utvecklat dig och den biten, så kan du få en riktigt bra lön för att när du presterar helt enkelt så jobbar du den uppåt då. Sedan är ju arbetstiderna är ju hemskt besvärliga på det sättet, därför att det är svårt att få det om du håller på med träning eller håller på med någon annan idrott eller du håller på med olika grejer, därför att man jobbar ju så oregelbundet då inom à la carte restaurang, därför då jobbar du ju både kvällar och så är du lediga dagarna och sen är det helgjobb och sånt. Man brukar säga att man jobbar när alla andra är lediga och tvärs emot. Och det kan ju bli lite tungt sådär, men det gör ju också en positiv sak, därför att man blir hemskt sammansvetsad i köken när man jobbar och sånt, därför att man lär ju känna sin arbetskollega bättre än sin flickvän eller sin fru helt enkelt, därför att man upplever så mycket olika stress och lugna tider man känner varandra mycket, därför man tillbringar så otroligt mycket tid under olika grejer.
Ja, det låter ju, tycker jag, lite som här på vår redaktion också, att man ser kollegorna här vid desken, som vi kallar det här, mer än någon annan. Vad tänker du om det här klimatet då? Vi ser en massa arga kockar i tv-program. Är det ett jobbigt klimat inom den här branschen?
Ja, det är en viss jargong, är det ju. Men att i dagens läge går det inte att bete sig hur som helst som arbetsgivare eller att ha kockar anställda. Utan man ska nog vara glad idag att man har sådana som jobbar och sliter för en idag. Så att det där med jag tror att det är mera, det blir bra tv av arga kockar. Men att i verkligheten så i dagens läge så fungerar det inte.
Att restaurangbranschen kan vara rätt så knepig och utmanande. Men det finns lösningar alltid på allting. Och Micke Björklund, kärnkocken från Åland, som också är halvraseborgare. Jag sa deltidsraseborgare, men kanske halvraseborgare är mera sanning. Han har också lösningar på allt möjligt. Är det inte så, Micke, att det finns lösningar på allt? Jag tror du är den människan som brukar hitta dem.
Absolut. Lösningar finns det på allt. Och man måste liksom pröva sig fram också för att hitta de här lösningarna. Och nu har det faktiskt fått en jättemöjlighet att jag ska börja jobba för lite för Axel där och hjälpa och se hur man ska kunna få upp intresse för kocklinjen igen och för yrket helt enkelt.
Vad ska du hitta på?
Det ska bli jättespännande.
Vad ska du göra så där rent konkret?
Ja, rent konkret det är nog mycket, mycket saker som man måste försöka få på plats. Och för det första så måste man ju titta och se på eleverna som söker in och att vad de har för behov och vad man ska göra för att få dem också mera taggade. Och sedan så tror jag också att man bör också få in mera ganska... Ja, som man hade förr i skolan, om man säger så, att inom kockeriet, att det är vissa tiderna är viktiga och sådana här saker, att man arbetar in liksom hur man ska arbeta och bitarna då. Men det som är roligt med en kocklinje och man får jobba med otroligt kreativa människor och restaurangbranschen är en bransch för alla egentligen, så att där går det om du har olika bokstavsproblem eller att du är ADHD eller vad man än är för någonting, så finns det alltid plats i ett kök helt enkelt och inom restaurang. Och det är ju också en fantastisk bransch på det sättet att det finns plats för alla där. Men det är det att man måste jobba på också och få upp intresse helt enkelt att söka in till utbildningen.
Mm. Är det inte också så att kockens lite status, tänker jag, har ändrat de senaste åren? Man öppnar upp köken, man vill presentera sina kockar och kockarna får laga mat så att folk ser. Hur mycket påverkar det här statusen och det här att intresse ökar? För det verkar ju ändå inte vara fler som söker till kocklinjen, i alla fall på Axel.
Nej, det är ju liksom en liten grej som också kommer att komma mer och mera. Och om man ser på kocklinjen så är det ju så att där är det ju en bristvara. Men att sen så tycker jag att det är en jättestor bristvara på serveringspersonal. Sådana som vill utbilda sig inom serveringsbiten. Så där är ju en större grej, och det är där som också det har kommit nu då, att köken öppnar upp sig och kocken ska också kunna liksom säga hej åt gästerna och förklara, och man ska kunna visa, och det är också en social bit i det hela mot kunderna, och man ser ju också att kunderna är intresserade och se vad som händer i ett kök också och göra, så att det där kommer att komma ännu mera, och det blir väl till slut så blir det väl så att gästerna sitter väl inne i köken och äter till slut kanske.
Ja, i köken man trivs bäst. Men du har väldigt mycket, helt tydligt, ett intresse för Västnyland. Vi ser att du har varit intresserad lite av Knipan, du har varit intresserad av Lokstalla i Karis, men de här projekten har inte riktigt varit. Nu är du på väg till Axel, och du har också en liten vision för Raseborg. Berätta om vad tänker du, vad skulle du vilja se här, och du skulle kunna finnas med på ett hörn, tycker du?
Ja, jag tycker Raseborg har ju fantastiska producenter, fantastiskt liksom klimat. Man ligger fantastiskt vackert bland alla bruksområdena där, och det är ett otroligt ställe. Och det som visionen är att man ska skapa tillsammans med alla i Västnyland ett center, ett vad ska man säga, ett kluster för mathantverk, för utbildning, för ja, forskning, hela biten, allt som gäller med mat och produktion, och att man tittar på den hållbara utvecklingen och göra det helt enkelt som ett center i Raseborg. Och det är en vision som det här ger en liten mera möjlighet att förverkliga den. Men det är en vision som man inte gör ensam. Att här är det viktigt att man får med sig alla som håller på och jobbar med egentligen livsmedel och mat i Raseborg. Och det finns ju otroligt många. Det är slow food och det är olika ringar och det är mathantverk och allt det här. Och om man skulle få det under samma tak så skulle man bli otroligt stark i hela Nyland och hela Finland. Och inte bara hela Finland utan hela Norden. Och jag tror till och med att om man lyckas riktigt bra och kan samarbeta och komma överens så kan man bli riktigt duktiga i hela Europa också.
Precis, och här är ju liksom ett projekt som har startat upp lite kanske med den här tanken i bakgrunden, det här Novias matprojekt som handlar om mathantverk som också finns i Österbotten och på Åland. Att det här skulle kunna fortsätta i någon form.
Ja, absolut. Och det är ju det man skulle vilja göra, därför att det där med mathantverk är någonting som kommer mer och mer i framtiden. Och i dagens läge så har man börjat mer och mer att titta, om man ser i Danmark och i Sverige så har man blivit mer och mer mathantverkare utbildade också. Och då är det ju så att man tycker att hålla på med någon lite mindre produktion och man håller på att lära sig kunskapen på att hur man kan hålla det småskaligt och ändå få ekonomi i det hela. Och där tycker jag att det skulle vara roligt också att hitta, kunna utveckla det mera. Man har kommit långt, man har en utbildning i dagens läge så att man kan utbilda sig och få mera kunskap. Men där skulle också vara intressant att man skulle få en plats för mathantverkare i Finland att vara på. Och det där mathantverkare då så är det blir som ett kluster där som man samverkar. Och på det sättet om producenter och mathantverkare och utbildning och kockar och olika föreningar och sånt är under ett tak, så har man en otroligt bra samarbete.